Amen. Ja, läs en bok i sommar. Sommarens boktips. Nästan varje tidning eller jättemånga sajter, de har ju boktips inför sommaren. Hur många läser lite mer på sommaren? Hand upp. Ja, man har lite mer tid. Det är bra. Läs mycket böcker. Man får tips för tid. Jag har så mycket böcker här, det är därför som det sjunker ner. Tips när man ligger i hängmattan eller på stranden eller i solstolen. Och vi vill också tipsa om god litteratur. Och vi har ju faktiskt en bok som är lite viktigare och lite bättre än alla andra. Och den är ju tjock. Och det är många böcker, 66 böcker i din bibel. Varför inte ta lite tid i sommar och plöja lite bibeltext? Det är lite tanken med de här söndagarna. 8 böcker, 8 söndagar. Det blir lite översikt som du ska få. Men det är någonstans för att bara öppna upp. Läs en bok rakt igenom. Strunta i att tänka och be så mycket. Vad säger han? Får man säga så? Ja, det får man. Bara läs boken rätt igenom. Vad händer? Och sen kan du läsa den en gång till sen och fundera. Men bara för att få sammanhanget. Det var en av talarna på Nyhemsveckan här förra veckan som sa att jag läste en hel bok igår, en hel bibelbok. Judas brevet. Det är typ, jag vet inte, 30 versar. Det är bara ett kapitel. Det går jättefort kan man säga. Jag läste en hel bibelbok idag och alla bara, åh vad du är andlig. Liksom. Men läs. Bara plöj lite bibeltext och få sammanhangen. Det händer någonting med förståelsen av Bibeln också. Sen tänkte jag, jag kan ju tipsa om andra böcker som jag har läst lite nyligen. Ett par av dem fick jag med mig hem från Nyhem. Ett par böcker om två livsöden. Mimmi Boutique och Frida Nyberg. Den ena handlar om uppvuxen i missionssammanhang och den andra om ett liv där man drabbas av cancer och svårigheter. Vad gör man då? Vart finns Gud då någonstans? Jättebra böcker. Köp böcker och läs. Och sen så två lite mer teologiska böcker, men väldigt, väldigt bra och lättförståeliga. Så mycket större, så mycket bättre av Sören Pärder. Kom ut bara för ett par månader sedan. Och sen så Stefan Gustafsson, kristen på goda grunder. I den andra upplagan, den första kom för 20 år sedan och den har tagit slut för länge sedan. Så bra är den, då måste man köpa den igen. Den är jättebra. Köp och läs bra böcker. Jag läser jättemycket böcker, inte bara bra böcker. Jag läser mycket andra böcker också. Om mord och elände som det heter hemma hos oss. Men jag läser såna här böcker också. Läs, fyll på, bli uppbyggd i ditt liv av andra människors tro, andra människors resa. Och så lär man sig något och man får med sig någonting om vem Gud är och vad han gör. Vi började förra veckan när Sven Flodström, vart sitter du sen? Där predikar alldeles utmärkt från Bibelns första bok, första Mosebok. Och allt det som finns med där. Och det som dyker upp så tidigt som Sven hade med, det är att Guds frälsningsplan blir synlig på en gång. Vi har skapelsen och så kraschar det ju på en gång med syndafallet och ormen och Adam och Eva och äpplet och liksom, men du kan ju storyn typ. Och redan där så kommer ju Guds frälsningsplan. Och Gud säger att kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. På något sätt, ondskan ska bli krossad av kvinnans avkomma i singular. Det kommer någon, liksom. Och så pekar det framåt sen genom hela gamla testamentet. Så löftena om en messias. Om vi då snabbspolar genom hela gamla testamentet och in i evangelierna, där vi ska vara idag, så har vi ju i evangelierna berättelsen om denne messias, om Jesus. Där vi till exempel i Johannesevangeliet, det är ju väldigt mycket alltså, dualismen. Det är mycket kontrasten av ljus och mörker och liv och död. Och han rör sig mellan de här. Han är också lite mystiker, Johannes. Han är lite filosof, så här, lite svårare kanske. Om man gillar en tänkande människa, då ska man läsa Johannes. Lite så abstrakta texter har han ibland. Matteus evangeliet är ju väldigt kopplat till den judiska kontexten. Det är oerhört mycket jud, liksom GT-referenser i Matteus. Så väldigt mycket fånga upp gamla testamentets messiasväntan och väldigt mycket ett judiskt evangelium. Men vi ska stanna vid Markus idag. Och jag vet inte om ni ser där, det är lite svårt, vi har ju nya tv-apparater här så det är lite svårt att veta hur stor texten skulle vara. Vågorna slog in över relingen och båten fylldes allt mer. Skulle de drunkna nu? Gå och väck Jesus, han måste hjälpa oss. Så där står det ju inte någonstans, men typ så står det. Det är ju dramatiskt, det händer mycket i Markus evangeliet. Det är ganska lättläst. Det är ganska kort, 16 kapitel. Och det är lite actioninspirerat. Det är inte så mycket funderingar och tolkningar hos Markus. Så att du som inte gillar att tänka, läs Markus. Du som gillar att tänka, läs Johannes. Och du som inte gillar att tänka, läs Markus. För det händer grejer hela tiden. Finns ett ord i grundtexten, eutus på grekiska, som betyder omedelbart. Eller genast, eller på en gång. Och det kommer 42 gånger i Markus evangeliet. Det är mer än i hela resten av Nya testamentet tillsammans. Så Markus, han är nästan stressad. Det är bara så här, händer allting nyss, på en gång, genast. Har Jesus bråttom? Ja, man kan nästan tänka så. Bara i det första kapitlet så står det så här, genast så såg han himlen öppnas. Vers 12, genast förde anden ut honom i öknen. Vers 18, genast lämnade de näten. Och vers 29, så snart de kom ut. Man tänker bara så här, har alla bråttom i Markus? Ja, men stockholmare allihopa. Det här skulle kunna peka på att det faktiskt är Petrus som är källan till Markus evangeliet. Det finns en som heter Pappias som lever typ 100 år senare. Så min text skriver där att Markus var liksom Petri tolk. Markus skrev ner det Petrus berättade. Och Petrus, bilden vi får av honom, det är lite impulsivt. Det är lite på en gång. Det händer liksom. Så att det skulle kunna vara en bild av att det är Petrus liv och ord vi läser om. Men vi förstår också av texten att den som skriver Markus evangeliet, Markus, var ögonvittne till en del av det som skedde. Vi läser från Markus 14, där vi liksom när de har fångat Jesus i ett semane. Då övergav alla honom och flydde. En ung man klädd i ett linneskynke över bara kroppen följde efter Jesus och honom grep de tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. Och här är de flesta bibeltolkare ganska överens om att här skriver författaren om sig själv när han följde med där på avstånd och så slet de av han det här skynket så han fick springa naken därifrån. Markus evangeliet är troligtvis skrivet från Rom. Och vi vet att Petrus dog i Rom. Återigen den här kopplingen, att han skriver därifrån. Och vi vet att när Paulus skriver Kolosserbrevet, får ni hänga med lite olika ord här och namn. När Paulus skriver Kolosserbrevet skriver han det från Rom. Och i Kolosserbrevet så läser vi att Markus var med honom. Så vi placerar Markus i Rom där han skriver den här texten. Det är väldigt lite judiska referenser och när de står så är de förklarade. För att om det är en icke-judisk grupp och han skriver om reningar, han skriver om tillredelsedagen och så vidare, så måste han förklara det för de fattar ju inte vad det är. Så där har du lite grann platsen. Och den här Markus då, vem är Markus? Visst hade ni punkter, precis. Han är uppvuxen i en troende familj i Jerusalem. Vi läser om bönemöten i hans hem. Han är son till en av alla Marior som finns i Nya testamentet. Så familjen lever nära apostlarna, nära den tidiga kyrkan. Vi förstår att han kommer från en välbärgad familj. Utifrån att mamman, Maria, hon äger huset där de samlas till bönemöten. Det finns tjänstefolk omkring honom. Vi läser också om kusin Barnabas. Han har så pass mycket pengar så han i Apostlagärningarna 4 säljer en åker och ger alla pengar till kyrkan. För vi läser att de är kusiner. Det är lite spännande, man får en del sån här, just när man läser mycket text och så har man en kommentar vid sidan om, så får man det här pusslet. Jaha, det står om Markus där och han var kusin med honom där och de bodde där. Och så får man den här lite större bilden. Det blir inte bara en vers här, utan så här, då blir ju Markus helt plötsligt någon. Markus var även medhjälpare till, det kanske är lite kryptiskt där, medhjälpare utslängd och sen medhjälpare igen. Men så var det. När Paulus ger sig iväg på sin första missionsresa, det är ju efter sin dramatiska omvändelse, och så drar han sig upp norrut upp till Antiochia och sen där kanske 10 år och växer till och sen ut på sin första missionsresa. Då är det Paulus och Barnabas som drar iväg och de tar med sig den unge Markus. De åker till Cypern och något av det första som sker där är att det blir en otrolig liksom andlig drabbning mellan Paulus och en trollkarl som heter Elymas. Och Paulus, han säger till den här trollkaren Elymas här: du djävulens son, full av allt slags svek, nu blir du blind för en tid. Och så blir trollkaren blind. Och folk bara, och så vänder de sig till Jesus istället. Det är värsta drabbningen som händer här. Och kanske är det så att det här blir för mycket för den unge Markus. För han drar därifrån, han lämnar dem. Vi vet ju inte om det var anledningen. Men han vill inte vara med längre i alla fall. Och då är det ju sen att när Paulus ska iväg på missionsresa nummer 2 med Barnabas. Så säger Barnabas, ja men då plockar vi med den unge Markus igen. Och Paulus bara, nej du, inte då. Inte den tölpen. Han klarar ju ingenting. Jag har läst någon kommentar där det stod att Markus var en rik, bortskämd slyngel. Det är lite mjukis, vi vet ju inte riktigt. Men det skulle kunna vara så om man lägger till lite texterna vid sidan om så. Så då får inte Markus följa med. Och då säger Barnabas här, då tänker inte jag följa med heller. Nej, då får inte du följa med. Så då tar Paulus med sig Silas istället. Och du som har varit med i söndagsskola och kyrka vet, Paulus och Silas blir ett radarpar och de hamnar i fängelse i Filippi och sjunger lovsånger så att det blir jordbävning. Ja, ni kan en del av er. Så att då blir liksom Barnabas och Markus kvar här och så blir värsta schismen mellan dem. Men så läser vi senare, det är därför som det står medhjälpare utslängd, att Paulus och Markus, de försonas. För Paulus skriver senare att ta med liksom hälsningar typ från Markus, han är en god hjälp till mig. Så att då blir de kompisar igen och Markus verkar klara av att vara med Paulus så han får finnas med igen. Det var lite kort om ramen runt det. I texten, lite grann som Sandra säger i början här, så händer det grejer på en gång. Från första kapitlet. Från hans dop i början, det står ingenting om födelsen och herdar som sjunger ära vare Gud i höjden och rökelse och myrra. Utan det är bara Jesus blir döpt av Johannes döparen och sen är han igång. Och sen är det fakta och händelser och under. Och det bara smäller liksom kapitel efter kapitel. Det är inte så mycket undervisning. Det är inte så mycket tolkningar, eftertanke. Och det här betyder det här och det här betyder det här. Utan väldigt mycket fokus på människosonens liv och uppdrag. Han gick dit, han botade där och där predikade han. Och så botade han här och här befriade människor från onda andar. Och det är bara liksom, det händer mycket i Markus hela tiden. Första kapitlet, första versen, börjar ju så här. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. De goda berättelserna om denne Messias som liksom hela gamla testamentet har läppt upp till. Han blir döpt i helig ande redan i vers 10 och sen så är det igång. sagt, mycket fokus på Jesu gärningar, mycket fokus på övernaturliga inslag, på under och tecken. Man skulle nog kunna säga att det är Markus är nog pingstvän. Det är mer gärning än eftertanke. Det har ju varit vi genom 100 år. Liksom, vi gör grejer och så tänker vi sen. Bara det händer någonting, det måste ju bli någonting. Och blir det något, då är det bra. Och sen får man fundera på efteråt, blev det bra? Det är lite Markus. Så ett väldigt aktivt evangelium. Vi ska läsa den texten som Sandra sjöng lite grann utifrån. Markus kapitel 4. När Jesus och lärjungarna är på väg över Galileiska sjön. Eller Genesarets sjö, den kallas olika. Och det som händer där. Så från Markus 4, vers 37. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han, Jesus, i aktern på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade, talade strängt till vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Du kan ta nästa textsida där också, Gustav. Eller på två. Där, precis. Det är många händelser i Markus som visar hans makt och auktoritet. Och i den här händelsen också hans makt över skapelsen. Och frågan ställs. Vem är han? Och det här är en fråga som återkommer hos Markus. Och man skulle kunna säga att det här ställer ju lite grann allting på sin spets. Jag tänker så här, kristen tro, vad är det? Ja, det handlar om vem Jesus är. Vad är det som förenar den kristna kyrkan? Det är ju vem Jesus är, vem vi säger att han är. Det är inte hur vi firar gudstjänst, hur vi döper och firar nattvard och när. Och, alltså, det finns ju massa grejer som skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt. Men är det en kristen kyrka värd namnet så kommer vi på något sätt känna igen varandra för att vi bekänner samma Jesus, vem han är. Jesus ställer den här frågan själv till sina lärjungar i kapitel 8, kan vi läsa också. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippi. Och på vägen frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes döparen, men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Och då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Jag tänker den frågan ställs till dig och mig på sätt idag, hela tiden. Jörgen, vem säger du att jag är? Tänker det vi gör när vi firar gudstjänst vecka efter vecka efter vecka. Vi läser ordet, vi sjunger lovsånger tillsammans, vi lyfter blicken, så finns det ju en bekännelse där om vem han är hela tiden. Och på ett sätt en fråga, Jörgen, kan du sjunga med i den här sången? Är det här din bekännelse fortfarande? Vem är han? Och det här sitter ju då ihop, på något sätt evangelierna sitter ihop med det här löftet som Sven predikade om förra söndagen. Om att kvinnans avkomma ska krossa ormens huvud. Denna messias som ska återställa den fallna skapelsen. Och Markus och de övriga evangelisterna menar ju att det är ju Jesus som är den här. Som alla profeterna har talat om, den messias gestalt, den frälsare som lyser igenom gång på gång i Gamla testamentet. Räddaren. Vart ska det här ta vägen någonstans? När kommer han? Gud gör någonting. Ja, det kommer en dag, säger Gud. Och därför svarar Petrus på den här frågan så här. Du är Messias. Och för Petrus som jude så säger det så mycket. Han är uppvuxen med skrifterna. Löftet hade funnits. Förväntan hade funnits. Det hade dykt upp personer gång på gång som hade hävdat att de var. Men de bara, nej, det här var ju inte. Och så kommer Petrus bekännelse. Du är den som vi har väntat på. På ett sätt är Markus evangeliet ganska enkelt. Eftersom Jesus har kommit och är denna Messias, denna frälsare, Guds son, så på något sätt, boken börjar och slutar med samma tanke. Om första frågan är så här, vem är han? Ja, han är Messias, han är Guds son. Så är fråga nummer två, okej, vad gör du av det? Och Markus börjar och slutar med samma sak. Markus kapitel 1. Tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Sista kapitlet, kapitel 16. Han sa, gå ut i hela världen, predika evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Det är ett ganska enkelt budskap. Om Jesus är Guds son, vad gör du då av det? Och Markus säger, Jörgen, vänd dig till honom. Alltså omvänd dig, vänd dig till honom. Och tro på honom och följ honom. Tro på vad han säger. Om du inte har läst Markus inför det här, så gör det gärna. För den, liksom det berör någonting av det här lite enkla. Vi kan ibland fastna i mycket annat. Men Markus, det är ett ganska enkelt evangelium. Det funkar för dig som inte kan så mycket teologi. Jag fattar inte så mycket. Kan jag inte bara tro på Jesus? Jo, du kan bara tro på Jesus. Det är det som är grejen. Det funkar liksom. Markus evangeliet säger det. Jesus, det här är Jesus. Bam. Tro på honom. Okej, jag tror på honom. Klart, säger Markus. Det behövs inte mer. Tills man kommer till Johannes, då måste man börja fundera lite. Men då kan man läsa en av de där böckerna, så blir man också klokare. Men Markus evangeliet är bara den här enkla tron på Jesus. Och den tänker jag, den ska vi ska värna den enkla tron på Jesus. Det är så lätt att vi hamnar i fokus på vår tro. Liksom, tron är si och tron är så och tron är svag. Och vi hamnar i kyrka och vi hamnar i allt sånt där. Och för mig på något sätt, Markus blir så här att, ja. Men allt det här, det handlar om honom. Jesus är budskapet. Jesus är budbäraren. Det är fokus på Jesus hela tiden. Så Markus tar oss tillbaka till ett enkelt Jesus-fokus. Och det Markus också visar att i den här tron på Jesus, den han är, allt det han gör, allt det här som är så aktivt i Markus med under och tecken, han visar att han är den här auktoriteten. Jesus är makt, han är kraft. Och att den här Jesus har makt att stilla stormar i våra liv. Och ibland stormar i våra liv. Och då är det ganska gott att det finns en Jesus med i min båt. Guds rike är nu här. Jag kan ta sista bilden där bara. Det där är Markus evangelium. Jesus har kommit. Han är Messias. Han gjorde massa grejer. Han är här, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangeliet. Och hos den Jesus finns makt att stilla stormar i våra liv. Så gå hem och läs Markus evangeliet och få en ny blick på vem Jesus är. Amen. Ska vi resa oss upp och be tillsammans? Vänd dig till Jesus där du står. Rikta blicken på honom. Vänd ditt hjärta till honom. Jesus Kristus, vi tackar dig
Att vi kan få lära känna dig, inte bara genom vad du helige ande gör i våra liv direkt och vad vi upplever, utan vi kan få lära känna dig genom de som levde tillsammans med dig. Genom de som såg vad du gjorde. Genom de som hörde vad du sa. Herre, där lär vi också känna dig. Herre, jag tackar dig för det Markus skrev ner. Det som var hans egna iakttagelser. Det han hörde själv. Och det av Markus ord som kommer från Petrus som stod så nära dig, Herre. Och hjälp oss att höra vad de säger till oss. Herre, hjälp oss att sätta vår tilltro till vad de såg. När de berättar. Jag såg Jesus göra det här. Han kom till de sjuka och de blev friska. Jag hörde hans ord från korset. Herre, jag ber att deras ord skulle få landa i våra liv, i våra hjärtan. Och att vi förstår att du, Jesus Kristus, du är räddningen för vår värld. Herre, du är den som återupprättar. Du är den som är räddningen för våra liv. Den som återupprättar våra liv in i gemenskap med dig. In i det liv som vi är skapade för. Och tack Jesus att du på samma sätt som då, när du stillade stormen med dina ord. Tack Herre att du kan stilla stormar fortfarande i våra liv. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja, halleluja. Du som känner så att det finns en storm i mitt liv just nu. Det är lite vågor som går höga, det kan gälla vad som helst. Men du känner att det är lite storm i mitt liv och jag behöver att du Jesus säger ditt tid var stilla. Jag behöver att du Jesus gör det här i mitt liv, för nu stormar det. Och jag är lite rädd, jag är lite skärrad, jag vet inte hur det här ska sluta. Har du det i ditt liv, ska jag lyfta din hand, ska jag be för dig. Att Jesus bara rör vid dig. Gud vill signa dig. Och dig med. Och dig med. Tack Herre att du ser liv. Herre, du ser situationer. Herre, du ser det som är kamp. Du ser det som är tårar. Det som är frågetecken. Herre, du ser det som är jättemörka moln som tornar upp sig. Och man tänker, Gud, hur ska det gå? Men jag tackar dig Jesus Kristus att du är densamme fortfarande. Herre, vi bekänner oss till dig idag. Herre, du är inte bara den som gav ditt liv på korset, utan den som uppstod från graven och lever idag. Du sitter på Faderns högra sida och du manar gott för oss. Och du har gett oss hjälparen, den helige ande. Herre, jag ber att du kommer med kraft. Jag ber att du säger ditt ord. Att du säger ditt tig, var stilla. Över de stormar som finns i de här liven. Herre, vi sträcker oss mot dig. Herre, vi behöver din hjälp. Vi behöver din kraft över våra liv. Herre, låt oss få uppleva, erfara än mer auktoriteten hos dig. Att du fortfarande går bland dina lärjungar. Du fortfarande rör dig bland människor som du älskar. För att betjäna och lyfta människor. Vi prisar dig Jesus Kristus. Tack för din godhet. Tack för din godhet. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja.